När jag kände på något sätt, jag behöver tala med den här kvinnan. Jag förstod inte varför. Och i tågkupén så var det var massa tomma platser. Men hon hamnade mitt emot mig. Och frågade, får jag sätta mig här? Det är helt okej, sa jag. Så började vi prata och efter en stund så öppnade hon upp sig och delade hur saker och ting var i hennes liv. Och jag som vanligtvis pratar väldigt mycket satt väldigt tyst och lyssnade och ställde några frågor. En utmaning för mig som talar väldigt mycket. Och när hon öppnar och delar så får jag också en nöd i mitt hjärta samtidigt som det också blir en bön. Och jag säger ungefär de här orden, helige ande, tack att du är närvarande. Du är närvarande i den här tågkupén. Och så jag sa också ungefär så här för mig själv, inte inför henne. Jesus, jag vet att du kan förvandla hennes liv och situation. Befrielse ur ett meningslöst liv. Det står så här i Gamla testamentet i Jesaja bok om de ogudaktiga. Det står så här, de ogudaktiga är som ett upprört hav. Ett som inte kan vara stilla. Ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet. Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger min Gud. Men det Kristus har gjort, han har befriat ifrån ett meningslöst liv. Till vad då? Ja, en högre väg kan man kalla det. I vad då? I kärlek, i rättfärdighet, i sanning, i frihet. Därför är det ett varningens ord hos Paulus till de troende. Jag varnar er, säger han. Lev inte längre som hedningarna. Med andra ord, lek inte med synden. Ni har en mycket högre kallelse över era liv. Befrielse ur ett meningslöst liv. Syndens väsen är att fördärva oss. Ja, att göra oss omänskliga, helt enkelt. Paulus han skriver där i det fjärde kapitlet. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver all slags orenhet. Alltså vad människan är kapabel till att göra, det behöver vi inte begränsa i vår tanke, eller hur? Det går inte att begränsa. Vi har en orättvis, en egoistisk och en ond värld som vi lever i. Ja, Bibeln säger att det är en fallen värld. Det var inte så här Gud tänkte. Men mycket av situationer i människors liv är också orsakat av ett syndigt liv. Det vill säga att man lever ett hedniskt liv utan att känna Gud. Lyssna, det är inget mänskligt med synd. Det är inget mänskligt att synda egentligen. Det var inte det Gud tänkte. Vad säger Bibeln? Jo, Bibeln säger att Gud skapade oss till sin avbild. Så att därför predika om synd, det handlar inte om att lägga tunga bördor på människors axlar, utan att visa på den befrielse som finns i Jesus Kristus. Jesus talade väldigt lätt och ledigt om synd. När han botade människor, när han befriade och upprättade människor. Synden är faktiskt det som egentligen ytterst sett ligger bakom allt av lidande, av ondska, fattigdom, död. Syndens väsen är att fördärva oss. Men Kristus kom för att befria oss till ett annat liv. Befrielse ur ett meningslöst liv. Den som lever i synd, Bibeln säger, fortsätter att hänge sig åt synd. Paulus skriver att de bedriver all slags orenhet och får aldrig nog. Jag har aldrig befunnit mig i kvicksand. Det är någon som har varit i kvicksand någon gång. Vad händer? Jag skrev predikan som kommer att tänka på bröderna Dalton. Kommer ihåg de här? Bröderna Dalton och Lucky Luke. Och jag har en scen framför mig, en av serietidningarna, i alla fall det är en tecknad film. De var ju 3-4 bröder. Och de befinner sig i kvicksand, några bröder. Och ju mer de kämpar och de drar ner varandra, desto längre så sjunker man. Ju mer man håller på, desto mer sjunker man i kvicksand. Hur ska man ta sig upp? Så är det med synden. Den enda som kan befria dig ur ett meningslöst liv, det är Kristus. Det står så här i Johannes evangeliets 8:e kapitel. Om nu sonen, säger Jesus, alltså om sig själv, människosonen. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jag påstår inte att allt av svårigheter är borta. Att du inte längre brottas med synd och jobbigheter i ditt liv. Att påstå det, det skulle vara ren lögn. Du vet, det är stunder då inte jag känner mig särskilt from, särskilt frälst. Men vet ni vad? Kristus gör skillnaden i mitt liv. Och Kristus är den som gör skillnaden i ditt liv. Ja, han är vår frihet. Det är vad Bibeln säger. Kristus är vår frihet. Och det står någonting oerhört i Hebreerbrevets 13:e kapitel, vers 8. Där författaren säger, Jesus Kristus är densamme. Igår, idag och i evighet. Därför är det alltid rätt att säga halleluja. Jag har varit pingstpastor. Inte bara ordet så man ska säga, men halleluja betyder ära till Gud. Prisa Gud. Orup sjunger ju så en låt. Sjung halleluja och prisa Gud. Jag tror inte han vet vad det handlar om i och för sig. Det kan vara en väldig kontrast i våra liv till det som Paulus talar om vidare här i Efesierbrevet. Mycket vi brottas med, men lyssna, Kristus är vår frihet. Kristus är din frihet. Det för mig in på min andra punkt. Det första var befrielse ur ett meningslöst liv. Det andra är Kristus har förvandlat. Kristus har förvandlat. Han skriver, ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Kristus förvandlar liv. Det måste ju också betyda att det gäller oss, att det gäller mig. Kristus förvandlar liv. När jag skrev predikan så kom det här till mig att vi behöver en djupare förståelse av vem Kristus är i våra liv. Du som varit en kristen i många år, du behöver en djupare förståelse av att Kristus är den yttersta verkligheten. Det Paulus skriver, ni däremot har verkligen lärt känna Kristus. Verkligen skriver han, lärt känna Kristus sådan han är. Och det här är en verklighet som jag vill leva i varje dag. Märkte ni ordet vill? För det är ofta när jag ber, när jag talar och talar om Jesus med andra människor, så är det inte alltid som det här riktigt har greppat mig. Men jag vill leva i den verkligheten att han själv, Kristus, är den yttersta verkligheten i mitt liv. På honom som jag säger mig bygga mitt liv på. Det som vi säger är församlingens grund. Kristus. Det står någonting oerhört i en salta psalm. Det är också en gammal bibelkör. Den går ju så här. Ty, å Gud, din nåd är bättre än liv. Å Gud, din nåd är bättre än liv. Jag vill dig prisa. Jag vill dig lova. Vad är det vi säger? Ja, precis. Där inför dig, ty din nåd är bättre än liv. Jag håller på att läsa en bok som heter Kristna ateister. Det vill säga människor som tror på Gud men lever som att han inte finns egentligen i verkligheten. Och han skriver så här med anledning av den här salta versen. Ingenting kommer vara som förr. Din nåd, Herre, är bättre än liv. Du har förvandlat mig. Jag är överväldigad av dig. Jag skäms inte alls för att uttrycka min passion. Jag tänker inte hålla händerna stilla. Jag sträcker mig efter dig. Jag tänker le, skriver författaren. Jag tänker luta mig tillbaka och sola mig i din härlighetsglans. Min vän, vi behöver en djupare förståelse av vem Kristus är. Det oerhörda som totalt förändrat allt, som totalt förändrar utsikterna för dig och ditt liv, det är Kristi död och uppståndelse. Och Bibeln säger att vi ska leva dagligen i denna verklighet. Det är ingen symbolik. Alltså när vi har dop, det är fantastiskt med dop, så är det inte bara symbolik, eller hur? Vi begravs i dopet, säger skriften, med Kristus. Alltså identifiering med hans död. Att han har dött för mina synder. Bibeln säger också, det är det också dopet vittnar om. Ni som undrar för jag pekar där har vi en dopgrav. Det är också en identifiering med hans uppståndelse från det döda. Till vad då? Till ett nytt liv. I vad då? I Guds kraft. Det står så här, kommer upp en text här. Vi ska leva det nya livet, skriver Paulus i Romarbrevet. Liksom Kristus uppväcktes från det döda genom Faderns härlighet. Vad betyder det här? Vad betyder det här, Kristi Rosan, måndag morgon? Att du får leva i den verkligheten. Paulus verkar mena när han skriver i Efesierbrevet att det är så. För att återvända till texten i Efesierbrevet säger han: ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och förstånd. När man läser det här så tänker jag, Gud, vad kan det här få leda till i mitt liv? Vad betyder det att den här boken är kraft? Inte boken i sig, men Guds ord. Vad betyder det att Guds helige ande är mig given? Det är verkligheten. Kristus är verkligheten. Oavsett vad du möter. Oavsett vad du brottas med. För det kan vara tufft ibland. Men Kristus är verkligheten. Paulus han skriver, ni har iklätt er den nya människan. Hur kan jag få leva ett sånt här liv? Ja, det handlar om överlåtelse. Där har vi medvetenheten. Gud, jag behöver dig. Jag fixar inte ett sånt här liv som Bibeln talar om ska känneteckna de som följer dig. Jag behöver dig. Där har vi överlåtelsen. För att vi fixar inte det Bibeln kallar vid ett heligt liv. Men lyssna min vän. Kristus har förvandlat oss, dig, till att vara helig. Alltså det heliga livet där jag lever i kärlek, i sanning, i rättfärdighet, i godhet. Det är inget liv som är på undantag. Alltså Jesus levde livet fullt ut. Alltså Jesus var ingen munk. Han bodde inte i ett kloster. Det är inget fel på kloster, men det är inte min kallelse på kloster i alla fall. Men han levde detta heliga liv i gemenskap med Fadern överallt. Han levde det helt obehindrat i en värld som var syndig och ogudaktig. Och det är också vår kallelse. Paulus han skriver att vi skapade till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Gode Gud, hur har du tänkt dig det här? Det är inte vår rättfärdighet det talas om. Det är Kristi rättfärdighet. Det är inte vår helighet det talas om. Det är Kristi helighet. Jesus säger så här i bergspredikan. I Matteus kapitel 5, vers 8. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Hur är det möjligt att vara renhjärtad? Jag vill inte att du ska se in i mitt hjärta. Men det finns en som gör det. Och det är Gud. Hur är det möjligt? Det är mycket våra hjärtan som inte borde vara där, eller hur? Men då är frågan, vem är Kristus? Jag tror så här, det är min egen tolkning, att när Jesus gav saligprisningar, som det kallas, saliga de som är renhjärtade, de ska se Gud och så vidare, så var det med bakgrund av vad han skulle göra på korset. Hänger ni med? Vad han skulle göra på korset. Därför är det absurt att tala om ett heligt liv utan att i samma andetag tala om korset, vad Kristus har gjort. Augustinius, kyrkofadern, han skrev så här på 300-talet. Jag tyckte det var så bra. Kärleken, och det handlar om korset, förstår ni? Kärleken dödar det som vi varit för att vi ska kunna bli det vi inte varit. Min sista punkt. Jag har talat om befrielse ur ett meningslöst liv. Jag har talat om att Kristus har förvandlat. Min tredje punkt, det är ett annorlunda liv. Jag vet inte vad du bär med dig idag i gudstjänsten. Jag har ofta sagt det här och säger det igen. Religion har aldrig förvandlat människor. Religion förvandlar inte. Det Paulus beskriver här i Efesierbrevet, det här textsammanhanget, det är vad som är möjligt utifrån vilka vi är i Kristus. Religionen förvandlar ingenting. Det Jesus gjorde syftade inte, det som gjorde på korset, det syftade inte till att jag skulle bli en moralisk människa med ett gott uppförande. Nej, någonting mycket mer radikalt, någonting mycket mer häftigt, en ny människa i Kristus. Alltså vi kan leva på ett annat sätt utifrån de vi är i Kristus. Om vi tar det textsammanhanget i Efesierbrevet 4, vers 25-32, så berör Paulus sånt som är oerhört vardagligt i våra relationer. Det talas om lögn, det talas om vrede, det talas om att vi kallar människor för det ena och det andra. Det talas om girighet. Men det Kristus gjort och fortsätter att göra i våra liv, det förvandlar. Hänger ni med? Det förvandlar. Vi kan faktiskt leva i sanning med varandra. Vi vet att lögn, det binder människor. Sanning gör oss fria. Jesus kallade djävulen för lögnens fader. Men på grund av den Kristus är kan vi leva i sanning. Visst är han charmig, Olle? Jesus talar om att vi skulle kunna älska våra fiender. Att vi skulle kunna be för de som förföljer oss. Vet ni vad? Utifrån den som vi är i Kristus så kan vi leva rättfärdigt mot andra människor. Girigheten. Jesus talar någonting. Han talar mer om pengar än någonting annat i sin undervisning. Vet ni vad? Utifrån de vi är i Kristus kan vi leva generöst. Vet du vad jag njuter av att göra? Det är att ge girigheten en rak höger. Det enda gången jag vill slåss. Alltså nu lever generöst. Utifrån den du är i Kristus så kan du leva generöst. Det finns en berättelse i Lukas evangeliet 21. Jag behöver inte slå upp det, men det är en fattig änka som kommer och lägger ner sina sista ören i en offerkista. Och Jesus säger att den här kvinnan, hon gav mycket mer än alla de rika som bara gav av sitt överflöd. Då kom jag att tänka på, var den här kvinnan fattig egentligen? Var hon det? Jag tror inte det. Jag tror inte hon var fattig. Det får vara rik inför Gud. Ett annorlunda liv. Paulus skriver också, tala bara det som är gott och bli till välsignelse. Det som sägs det är att vi ska tala in välsignelse. Vi ska alltså vara välsignelse. Och vänner, det här är skillnad i en värld där det är mycket andra ord som härskar. Att få tala in det som är av välsignelse. Det mest naturliga när du vandrar med Jesus, vet du vad? Det är att andra människor vill vara i din närhet. Andra människor vill höra dina ord. Inte för att du är en förträfflig talare, utan för när du talar så talar du in välsignelse. Det som kommer över dina läppar ska göra någonting hos den människa som du talar till. Det här är oerhört. Det är kraft i ord, det vet vi. Det är kraft i ord som är orena. Men det är kraft i ord som är till välsignelse. När Jesus talade till människor så hände någonting. Det kan vi läsa om i evangelierna. Människor gick förändrade ifrån Jesu närvaro. Vågar vi tro det faktiskt, att du och jag som känner Kristus och vandrar med honom, att också våra ord kan få leda till befrielse, uppbyggelse, upprättelse, helande i människors liv? Är det skillnad? Är Kristus påtaglig? Jag ska snart avsluta min predikan. Jag sökte på ett ord på internet. Ordet var fridsspridare och jag fann bara två på Google. Men tänk att få en fridsspridare. Det som ska följa där vi är, de vi är, det är frid. Frid betyder ju, alltså fred är ju en helt annan sak. Fred innebär inte att det är frid. Frid är någonting mycket djupare. Det är bara Gud som kan ge frid. Det ska alltså vara en atmosfär som gör skillnad, som förändrar svåra situationer. Och Paulus tar upp någonting som är väldigt vanligt här. Han talar om bitterhet, om häftighet och vrede, om skrikande och smädande och all annan ondska. Men lyssna, utifrån dem vi är i Kristus ska det vara frid. Inte det andra. Han skriver, var istället god och barmhärtig mot varandra och förlåt varandra. Liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Jag vet, det är väldigt mycket kvar att jobba med. Här, hos dig. I den här församlingen. Jesus säger så här i Matteus 5. Saliga är de som skapar frid. De ska kallas Guds barn. Det som gör att det kan följa frid hos dig, det är vem Kristus är. Kristus är vår frid. Det står att Kristi frid ska regera i våra hjärtan. Det har varit en predikan om kraft i förvandling. Kommer ni ihåg min lilltå? Den blev annorlunda. Den är inte grotesk längre. Vet du vad? Kristus vill förvandla. Ditt liv. Herre, tack att du är här. Jesus, du är densamme igår, idag, i evighet. Eller vi kan inte greppa att du, Gud, bara älskar oss. Att du älskar mig som jag är, Gud. Jag kan inte greppa det underbara som du vill i mitt liv. Som du vill i varje människas liv, oavsett hur saker och ting är just nu, hur saker och ting har varit. Herre, du befriar ur ett meningslöst liv till ett liv tillsammans med dig. Jesus Kristus. I Jesu Kristi namn. Amen.